There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
För ett tag sedan så träffade jag paret Jonas Bolin och Kristin Ingridsdotter. Jonas Bolin är ju känd för de allra flesta som har ett intresse av svensk design. Han har formgett cirka 300 produkter i form av möbler, som fåtöljen Concrete, men också lampor, bestick med mera. Kristin Ingridsdotter har länge arbetat utomlands men har nu startat företaget Ingridsdotter där många av Jonas produkter kommer att säljas. Och vi pratar om hur intresset ser ut för svensk formgivning både i Sverige och utomlands och hur viktigt är det med produktionen. Det här avsnittet kommer att sändas i två delar. Välkommen till inredningspodden Jonas Bolin och Kristin Ingridsdotter.
Tack så mycket.
Tack.
Det är ju några av de bästa avsnitten när man spelar in så här, det är ju att när man får spela in med par. För att ibland så blir det ju, det är inte så ofta jag gör det, men det har hänt och det blir som lite parterapi. Känns det, är ni redo för en 3 dagars parterapi?
Det ska bli intressant. Eller vad säger du?
Absolut.
Jag måste börja med att säga grattis till en jättefin kollektion som du, Kristin, har lanserat i form av Ingridsdotter. Som nu finns på NK.
Tack!
Vi måste bara berätta lite om bakgrunden. För Jonas, du är ju välkänd för de flesta lyssnare. Eftersom du har jobbat så länge som en av Sveriges främsta inredningsarkitekter och formgivare. Och Kristin, du har jobbat med svensk inredning och svenskt mode under många år. Både i Sverige och i Frankrike. Men hur kom det sig att det blev det här varumärket i form av Ingridsdotter?
Ja, för ett år sedan, så det var då Ingridsdotter egentligen kan man säga grundades. Men bakgrunden till det är, jag har ju kommit som du säger från modeindustrin och hade jobbat med det i många år. Och det fanns en stor frustration. Jag tycker fortfarande om mode, kläder, uttryck. Det finns att människor kan uttrycka sig med kläder och en fascination för materialen. Att man kan egentligen med kläderna experimentera mera i vem vill jag vara, vad vill jag uttrycka, vad vill jag liksom bära i stunden. Man kan både göra det utifrån ett perspektiv att man vill ha ett politiskt budskap, men man kan också använda det på flera olika sätt att uttrycka sig själv eller att försvinna in och inte uttrycka sig. Alltså egentligen bli en se ut som nästan alla andra. Men i detta, när jag hade jobbat i ganska många år med svenskt mode, försöka få ut dem internationellt. Och också givetvis såg då, eftersom jag verkade inte bara i Sverige utan verkade egentligen mest huvudsak i Paris. Men jag har varit på flera olika marknader. Så var det här att en riktigt god genomtänkt design blev snabbt förbrukat. Jag mötte ju då givetvis både de svenska modeskapare, svenska modedesigners, men också andra. Och hur de egentligen då kunde, jag sa, kämpade för att göra någonting som blev väldigt, väldigt bra. Och det blev kanske väldigt bra en del av detta, men att livscykeln på det blev så kort. Och det stressades och stressades och stressades. Och i detta är det ju egentligen det som alla förstår, ohållbart. Och då för 12 år sedan så kom jag tillbaka till Stockholm, eller verkade då i Stockholm, lämnade egentligen Paris och modeindustrin och träffade Jonas och han tog mig in i inredningsvärlden, hans inredningsvärld, hans värld av miljöer, och detta är då restaurangmiljöer. För mig blev det restaurangmiljöer i alla fall, och jag fick förtroendet att hjälpa Jonas med en restaurang som heter AG. Nu tar jag här, blir det en väldigt lång bakgrund till din fråga.
Ja, det är, vi har tid.
Fick förtroendet av att försöka se vad jag skulle kunna göra. Dels med klädseln på personalen på AG. som då skulle öppnas som en ny restaurang. Och också med det textila och den fasta konsten. Det fungerade så pass bra så att jag fick förtroendet att jobba med fler projekt med Jonas. Under 12 år har vi nu då jobbat med ganska många olika restauranger. Bland annat den restaurangen som vi sitter i just nu. Stadshuskällaren i Stadshuset i Stockholm. Och hur kom jag då till detta med Ingridsdotter? Jo, det kom ju en coronapandemi. Och i och med det så blev ju också restaurangerna blev hårt drabbade. Och detta gjorde ju också då att uppdrag som jag då hade, projekt som var igång, lades på is eller försenades, eller sköts fram i tiden. Jag diskuterade med Jonas om produktion och göra egen produktion. Det var ju egentligen kanske en tanke som jag hade haft tillbaka ett tag i tiden. För jag har jobbat och sett vad många svenska inredningsföretag också har gjort under de här åren. För det är ett parallellt projekt jag har. Det är att jag går in som och hjälper möbelföretag i Sverige att, med internationalisering. Men det är något som jag gjorde parallellt.
Mm, det ska vi prata mer om sen också.
Ja, men då, med den här bakgrunden då av ett hållbarhetsperspektiv där jag ser att just det här med att man egentligen kan säga slösar bort god design, väldigt genomtänkt god design, och gör då ett resurslöseri genom att man säger att det här inte egentligen har inte samma värde längre som man gjorde inom modeindustrin. Men inom inredningsindustrin så var det en anledning till att jag liksom ville kliva in i den industrin också, eller den branschen. Det var ju för att här finns det mycket längre cykler. Borde i alla fall finnas. Mm. Det finns inte alltid det. Men i de fall man verkligen gör en genomtänkt, god, fantastiskt genomtänkt kan jag säga då, design. Där man har den aspekten att detta ska hålla. Och som påverkar då av Jonas så såg jag, jag har ju jobbat med modeskapare som har, kan man säga, samma förhållningssätt till design, fast jobbar med mode, som också gör en typ av kläder som är tidlösa. Då tar jag upp Per Engseden. Och jag mötte, kan man säga, då Jonas Bolin som är motsvarigheten, fast inom möbel och inredning. Där jag ser att det faktiskt är möjligt att göra möbler och inredning som är kompromisslös. Där kan man säga både det estetiska och funktionen och att materialen, hur de tillverkas, man kompromissar inte. Och det gör att vi får ett objekt eller en produkt som håller. Och den är också värdig platsen och den är värdig människan. Man blir, att man säger, när vi sitter i den här, till exempel här i den här vackra lokalen som Stadshuskällaren, så sitter vi nu då på möbler och vi sitter vid bord och vi har lampor runt omkring oss. Och när vi pratade då med de som driver den här restaurangen alldeles nyss. Den här restaurangen så gjorde vi ju om, tror jag, om det var 2012 tror jag någonting. Och det är alltså 10 år sedan. Och ingenting, nu är ju 10 år en ganska kort period men ändå så pass bra. Ingenting har de behövt göra åt någonting här. Och tittar man på de andra restaurangerna, flera av dem som Jonas har gjort, så har de ju varit, finns det 20 års och 25 års perspektiv. Och man använder de här möblerna dagligen. Det är en väldigt tuff och ruff hantering av möblerna, mycket slitage. Men de håller. Mm. Och de blir bara vackrare. Det blir en patina. Och jag kände då, när jag startade Ingridsdotter så vill jag bara tillföra marknaden, bara erbjuda produkter som har just de egenskaperna, som vi egentligen aldrig vill göra oss av med. Det finns inget skäl. De håller, både för att de är så pass vackra, men de har också en värdighet där de blir egentligen, kan man säga, vackrare med tiden. De skapades en gång i tiden för att också hålla. Mm. Det blev ett långt svar på din fråga.
Ja, precis. Men det var någonstans jag läste just att du hade sagt det, Jonas, att jag tycker om när livet märks. Det var så fint sagt. Att det är tidlöst och det får slitas på. Det känns som att det är en självklarhet egentligen.
Men det är härligt när föremålen och tingen åldras hand i hand med oss själva. Mm. Tycker jag. Mm. Men då ska ju det hålla för det också. Mm.
Nu har ju du, Kristin, det är du som driver Ingridsdotter. Och i lansering nu, då är det ju enbart ska jag väl inte säga, men det är Jonas produkter som finns med i nuvarande kollektion. Och om man tänker på dig Jonas, du har formgett cirka 300 föremål.
Oj.
Ja. Det är allt från, ja, vi ser ju det nu, möbler vi sitter på, lampor vi ser, bestick. Ja, det är ju en otroligt stor flora. Hur har ni tänkt kring, för det har ni ju tänkt tillsammans antar jag, vad som ska finnas med i varumärket nu?
Ja, det får ju Kristin bestämma.
Är det så?
Ja, för min del åtminstone. Men mitt behov är ju egentligen inte att producera och sälja föremål, utan det är att formge. Och en del föremål formger ju direkt till ett företag som ett uppdrag. Och andra föremål gör jag för att jag tycker det är intressant. Och de har ingen producent, utan de hamnar ju någonstans i någon låda. Och om Kristin letar lite grann i de där lådorna så hittar hon nog ett och annat intressant ting som hon får tillverka om hon vill det.
Det måste jag bara fråga dig Jonas. För du har ju sagt det att nej, men nu ska jag gå i pension. Och sen sa du en gång till att nu ska jag gå i pension. Men om det inte dyker upp ett drömprojekt. Men är det här det drömprojektet? Eller är det som Kristin nu sa att du tänker mycket på alla åldrar? Och då tänker man ju också som när man läser allting. Och säger man, men ska inte det bli drömprojektet nu då? Ska vi inte få se Jonas Bolin rita för barn och de äldsta och de yngsta?
Ja, men jag tycker att jag har alla i åtanke när jag ritar en interiör. Det är väl inredningsarkitektens viktigaste uppdrag att tänka på och respektera människorna som ska vara i miljön och använda möblerna. Men också respektera och tänka på de människor som tillverkar föremålen och bygger rummen. Det är också viktigt. Och det kan man ju påverka genom det sätt man formger ting. Vilka material man använder, var det tillverkas och så vidare. Och hela tiden så är det väldigt viktigt att tänka på klimatet och miljön och naturen. Man kan säga att allting är design utom naturen. Och ur designen så lyfter sig vissa saker som konst, poesi, litteratur och så vidare. Annars kan man säga att allting är design. Mm. Och det är viktigt hur den kommer till och hur lång livscykel den har.
Mm. Men det här med, jag tänker återvända ändå till de här, dina produkter kan ju användas överallt, men det känns ändå som att man skulle vilja se se det i de här projekten, just jag tänker på äldreboenden eller för de minsta skolor.
Ja, men det är självklart spännande uppdrag också, men jag har tyvärr aldrig fått något sånt uppdrag, så att det har inte blivit några äldreboenden eller förskolor eller miljöer där äldre och yngre vistas.
Nej, egentligen.
Mer än restaurangmiljö där jag hoppas att alla är välkomna oavsett vem man är och hur gammal man är.
Mm. Men det kan vi väl göra en liten efterlysning tycker jag till de som lyssnar.
Jag skulle ju gå i pension.
Nej.
Nej, säger jag också.
Ja. Nej. Nej, men alltså, känns det inte som att du kommer att jobba hela livet nu?
Förvisso, men är det den delen av livet som redan har varit, så tycker jag att jag kanske har missat en del saker som jag skulle vilja göra eller uppleva. Som man har lagt åt sidan en aning till förmån för arbete. Och visst är det kul att arbeta, men det är kul att inte arbeta också.
Vad skulle du vilja göra istället för att jobba?
ett fotoalbum till exempel, jobba lite i min trädgård, lära mig spela något instrument, få mer tid att träffa vänner och resa. Det finns säkert, och sjunga naturligtvis är också kul. Det kan man göra medan man jobbar, men men slå ner lite grann på arbetstakten. Nu går jag upp 4 på morgnarna och så jobbar jag till 7-8 och sen så går jag och lägger mig 10 och har ganska mycket att göra. Och det är klart, det håller ju inte i långa loppet när man blir äldre. Så att dra ner på takten lite tycker jag skulle vara kanske passande.
När ni bor och lever ihop som ni gör, hur är det? Alltså, håller ni sams i till exempel vilka produkter som ska tas in, eller hur ser ert samarbete ut?
Ja, men jag har ju formgivit föremål och Kristin kan göra, och ibland ber jag mig rita något nytt föremål som jag försöker göra, och då lägger hon sig i hur det ska se ut också.
Ja.
Det är ganska besvärligt, kan vara, men det är bara att bita ihop. Men jag ser det som att det här är Kristins företag, Ingers dotter. Hon ska tillverka, marknadsföra och sälja de föremålen. Nu hjälper jag henne lite på traven med tillverkning och så inledningsvis. Men idén är ju att den ska gå av sig själv helt enkelt, hennes företag. Så att, och jag ska kunna fortsätta med mina bestyr.
Jag tänker så här också, som jag vet inte om jag la till det innan med det här med varför just liksom, jag väljer att starta liksom Ingelsdotter med de här produkterna. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att man tar vara på den formen som finns. Och nu finns det ju då, har jag ju tillgång till en formskatt där jag har gjort ett urval, och jag vill att detta ska bli mer tillgängligt för människor, att de ska kunna ta del av de möblerna, av de produkterna, i den mån de kan och vill, men att man ska åtminstone göra det möjligt för dem att kunna få tillgång till dem, att kunna se dem, uppleva dem, och att det ska kunna finnas i fler miljöer. Och jag vill också uppmana då också, för mig är det väldigt viktigt att, som Jonas tog upp här också, att de som, jag tar ett ansvar också för de som tillverkar möblerna, att man också vet att det är väldigt viktigt, att man till exempel säger, är det viktigt att vi tillverkar i Sverige? Ja, det är det, säger jag då, därför att då vet jag ju, jag vet vilka det är, jag känner dem som tillverkar dem, jag vet vem det är som tillverkar de här, och vet att de har det bra när de tillverkar dem, så att säga. Så att det är anständiga arbetsvillkor, miljövillkor. Man jobbar inte hur länge som helst. Man jobbar inte i farliga miljöer, utsatta miljöer. Man använder inte gifter i onödan. Och man får inte använda gifter när man tillverkar de här möblerna. Och vi har en väldigt tuff lagstiftning i vårt land. Och det ska vi vara tacksamma över. Och man har kämpat så. Alltså, vi måste ju tänka på att vi kliver in i förutsättningar som våra tidiga generationer har kämpat för. Och då kan jag tycka att det är problematiskt att allting ska kosta så mycket. Eller varför ska det vara så svårt att få göra? Får man inte göra som man vill? Det ska vara så hårda regler på allting. Men det är ju någonting. Hit har vi nått tack vare att man tidigare kämpat dit. Och vi ska vara väldigt rädda om detta. Att vi har de förutsättningarna där vi verkligen tar hand om. Och tänker på att ta ansvar för dem som också jobbar i produktionen. Och om jag givetvis, om man kan visa med väldigt tydlighet och känna att man kan vara så transparent och göra detta på andra marknader, man verkligen kan ha kontrollen, då kan jag tycka att det är okej. Men sen är jag också så att jag vill värna om det som vi har i Sverige. Alltså de människorna som också fortsätter, att vi behåller de här traditionerna, inte bara att vi lägger ut dem där det, på de marknader där det passar, där det är billigare, eller man struntar i lite grann hur det egentligen kan vara billigare. Mm. Utan man förstår också att för den här kalkylen ska gå ihop så kostar det på det här viset för att kunna betala människorna den lönen som de bör ha för att tillverka de möblerna som vi väljer att köpa. Mm. Och också de materialen. Det här är, i materialen så är det ju också valda material som ska kunna åldras med värdighet. De blir vackrare och vackrare. De tål att slitas på.
För det vet jag, du Jonas, har du alltid jobbat med naturmaterial? Eller jobbar du, för någonstans läste jag att nej, syntetmaterial jobbar jag inte med.
Men jag var där, naturmaterial är en bra fråga. Men för allting kommer ju på något sätt från naturen från början. För att jag har försökt hålla mig, jag jobbar mycket med stål och trä och hud och tagel till exempel och sten. Och man kan säga att allt det där är naturmaterial, fast stålet är ju behandlat eller bearbetat. Men jag har aldrig gjort något i kallskum, och för att jag kan inte, och det liksom tar mig emot lite grann, så att stoppade möbler, soffor och sånt, då har jag kringgått, kan man säga, ganska mycket.
Mm.
Men jag brukar rita sånt som jag vet att jag skulle kunna bygga själv.
Mm-hmm.
Jag gör inte några konturer så ska någon annan lösa konstruktionen eller materialet, utan i princip allting jag ritar skulle jag kunna tillverka själv. Och bearbeta de materialen själv också. Då har jag någon slags kontroll över vad jag gör och vad det blir.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Och bygger du ibland prototyperna själv?
Ibland bygger jag modeller och prototyper, men efter rätt många år vid ritbordet så har jag rätt bra koll på hur det kommer att bli, även när jag ser ritningen så att säga. Men ibland, som när jag till exempel gör belysningsarmaturer, då gör jag mycket prover själv för att se hur den lyser. Det är svårt att se på pappret. Den måste man nästan testa sig fram. Och det är spännande.
Kristin, du sa innan det just att vi måste höja statusen på svensk inredningsindustri, kan man väl säga.
Mm.
Tillverkning i alla fall. Mm. Kan du inte vidareutveckla det?
Jo, men jag känner så här att när man besöker många, dels på många möbelbutiker och också lyssnar på dem, vad det är som människor här i Sverige köper, man också kommer hem till människor, så tänker jag att dess upplever att det mesta man ser, det är att de har inte svenska möbler, utan de har möbler som till exempel har sitt ursprung eller designade från Italien. Det kan finnas en och annan möbelklassiker som är dansk. Men det svenska har man inte upphöjt till den statusen som jag egentligen tycker att den förtjänar. Och det är någonting som jag känner att man skulle önska, eller jag skulle önska att jag kunna bidra till. Det är också att lyfta upp detta, att förstå att vi sitter med vi har formgivning i vårt land som håller den högsta internationella nivån, som är möbler och produkter som är ikoniska och som platsar precis runt om överallt i världen. Och de är tillverkade med sån ypplig kvalitet och skicklighet. Så att vi har en skatt i vårt land som vi måste se till att lyfta upp.
Egentligen så är det ju konsumenterna som bestämmer vad som ska tillverkas idag i stort sett. Och det jag tycker, och det har jag framfört vid flera tillfällen tidigare, att det behövs en lärobok i skolan om design. För allt vi köper är design, och nu är det marknaden som styr vad vi ska tycka och tänka och vad vi ska köpa. Vi har inte själv kunskapen om att göra det urvalet. Det tror jag är viktigt för nästa generation. Vad man väljer för föremål och vilka aspekter man tar hänsyn till när man väljer föremålen. Mm. Sen behövs det ett ämne i skolan som heter kultur. För att det är någonting som man inte värderar. För att många, många barn kommer inte i kontakt med det. Och kultur, det handlar ju om odling och kunskap och relationer mellan människor. Och sen behöver vi ett designmuseum i Sverige. En gång för alla. All vår export, hela vårt liv, det handlar om design. Och det finns inget forum att diskutera det. Det finns inget forum där människor kan gå att beakta design. Allt från etiketten på lingonsylsburken till JAS-plan är design. Nu när vi står inför en omställning vad det gäller energi och miljö, så kommer det vara mycket design som är viktigt att ta hänsyn till och få kunskap om. Men politikerna har alltid nekat till att bygga designmuseum och hänvisa till de så kallade platser som redan finns där man visar porslin och glas och lite sånt. Men det räcker inte. Sen måste vi utbilda flera inredningsarkitekter. Det finns ett ställe i Sverige som utbildar inredningsarkitekter och det är Konstfack i Stockholm. Men det är en femårig högskoleutbildning. Man utbildar sig till att formge alla de rum och ting där människor vistas och ska leva sina liv och ska arbeta. Och det är djupt tragiskt att politikerna, utbildningsdepartementet, inte vill värna om denna kunskap.
Du har ju jobbat för det under många år. Bland annat har ni ju, Åke Axelsson har du drivit frågan. Varför får man inte den responsen?
Vad jag förstår så tycker politikerna, både kulturdepartementet och näringsdepartementet, att dessa frågor ska bekostas utav producenterna, utav industrin. Mm. Och de kan ju därmed styra vad människor ska tycka och tänka om sina föremål. Jag tycker att det borde vara en statlig angelägenhet. Det är i alla andra västländer som producerar ting. Varför inte i Sverige?
Och jag tänker så här, det är jag också. Nu kopplar jag inte på det här, utan nu kopplar jag på den här möjligheten med att ge plats åt svensk design. Och det är ju faktiskt tack vare att Kadi Harjak på NK Inredning, när jag tog kontakt med henne, att hon var så positiv till att säga ja till att hon ville ge plats och ta in de här möblerna som och också våga ta in ett nytt varumärke. Men alltså de här möblerna som är svenskt tillverkade och svenskt designade, att hon tänker att de här vill jag satsa på. Och det, att ta ett sånt, säga ja till det, är ju också att ge möjligheter till människor att kunna få en tillgång. Sådana personer är väldigt viktiga. Och sen råkar det vara på NK. Och NK har ju en lång historia av att själv ha tillverkat möbler av hög kvalitet en gång i tiden. Och nu tar man, kan man säga, att ta tillbaka den möjligheten, inte egen tillverkad, men att man ger plats för svensk tillverkade, svensk design in på NK. Som man kan säga också, det kanske kommer hjälpa till förhoppningsvis att ge den rätta liksom, statusen, att man ger den dess rätta värde i det sammanhanget. Och det är tack vare de här människorna som säger ja.
Mm. Jag måste bara fråga Kristin, du har ju jobbat utomlands med att just belysa svensk design och svenskt mode. Hur mottas, och har du sett någon skillnad under de åren du har jobbat? Har synen ändrats på svensk design?
Ja, på modesidan så var det ju ganska svårt i början. Men det värsta tyckte jag var, och det är lite grann som jag lite grann känner nu, med, kanske med svensk design också till viss del, svensk möbeldesign. Att från början så var svensk mode, fick ju inte heller plats någonstans i Sverige. Man gav inte den plats. Man sa att de människorna som är beredda att betala för den här typen av kläder, de köper hellre internationella varumärken, inte svensk design. Och då hade jag ett problem att motivera när jag tog med mig svenska modedesigners och svenska modevaruverken internationellt. Jag kunde inte säga att i Sverige kan vi inte hitta de här. De går inte att sälja, det är ingen som vill ta in dem. Så att där man var med mera, efter ett tag så blev man ju, man var väldigt nyfiken på de här kläderna. Det var så lättare att kommunicera och ta ut kläderna utanför Sverige än att sälja dem i Sverige.
Är det liknande, tycker du, med inredningsvärlden?
Ja, det är samma sak här. Jag upplever att man utomlands på andra marknader så uppskattar man svensk möbeldesign och svenska produkter mera än vad man gör i vårt land. Det är en stenhård konkurrens givetvis internationellt, därför att det är ju hela världen som konkurrerar på olika marknader. Men på många av de marknaderna är man inte protektionistiska, och där kan man komma in med svensk design. Bland annat så var jag med och ställde ut ett antal svenska möbelvarumärken i New York, och vi fick den absolut bästa placeringen därför att de som drev mässan tyckte ju att det här var det intressantaste, och därför ska ni få den bästa placeringen. Och de vinner också de flesta priserna. Så att internationellt sett så uppskattar man enormt mycket, kan man säga, vårt sätt att formge och också den kvaliteten som finns på produkterna.
Jonas, är det några råd som du vill ge till dem som funderar på att slå sig in på inredningsarkitekturbanan? Och de som nu står också klara att gå ut i arbetslivet?
Ja, vi är alla olika. Alla måste ju finna sin stig att vandra. Men det är alltid värdefullt med utbildning och erfarenheter. Erfarenheter får man ju oftast på kanske större kontor där man samarbetar med andra yrkesgrupper, andra arkitekter. Men det gäller alltid att vara nyfiken och vara närvarande.
Både du och Kristin har ju en otrolig känsla för att skapa att inreda hem. Och det tänkte jag också, många som lyssnar är ju lite nyfikna på. Vad ska man tänka på? För ni har ju en tidlöshet som många vill ha.
Ja, det är svårt att rekommendera hur andra ska inreda sina hem. Jag tror man måste göra det så att man mår bra själv i sitt hem. Att man längtar att komma hem. Och att man känner en harmoni. Och föremålen kan ju vara en ensemble av sitt liv. Det kan vara nya ting och det kan vara ärvda ting. Saker man tycker om. Som man är vän med. Man ska inte ha ovänner hemma bland möblerna. Man ska inte ha saker som man slår sig på, som man är rädd om, soffor som barnen inte får hoppa i och så vidare. Utan det ska vara bekvämt.
Ett hem är ju en plats, precis som Jonas sa, ett hem är ju en plats där man, som är en trygghet, som är en plats som speglar en själv. Och ska förhoppningsvis göra det, så att man ska inte vara rädd för, tycker jag, att våga behålla det som man har fått med sig genom livet. Och att det är faktiskt vackert och fint med minnen. Och att det påminner en också om vem man är och var man har kommit ifrån och vilken historia man bär. Och sen när man då skapar hem tillsammans så förhoppningsvis får man ju det att gå ihop. Att fler än en värld kan mötas, så att man möter tillsammans en värld som man skapar ihop. Där båda eller alla i en familj får ta plats. Att man respekterar varandra för att alla ska trivas. Jag vill inte att man ska vara ängslig och tänka att man behöver göra ett hem för någon annan. Utan man ska göra det för det ändå hemmet är ju den plats där man mest tillbringar sin egen tid. Och därför ska man tänka på att vad är det som får mig eller oss att trivas.
Mm. Det är väl lite ängsligt i Sverige tycker många. Och det var ju någonting som du sa också, att du läser aldrig till exempel inredningstidningar. För du vill inte påverka någon annan. Ju mer man tittar på andra, desto mer ängslig kan man ju bli. Det var någonting som jag tog till mig av det du hade sagt där.
Ja, men det kanske är få människor och par och familjer som har möjligheten att välja sitt eget boende helt och hållet. Som kan bygga sina villor eller vad det nu kan vara. Utan man bor ju oftast i lägenheter. Och då får man ju utgå från den platsen där man är. Tänka på ljuset. Det är viktigt. Och ja, hur man tillsammans vill leva i lägenheten. Men jag tror att det är viktigt att kanske inte övermöblera. Utan att göra det så att det är funktionellt. Som Kristin sa, med minnen. Och det ska också vara möjligt och enkelt att städa och sköta om sitt hem. Mm. Så det finns flera aspekter att tänka på.
Det är jobbigt ofta.
Ja, jag tänker också så här att jag lite blir lite så bekymrad ibland när jag ser att det står i tidningar, till exempel även i dagstidningen kan det stå att det finns trend, eller man kanske säger just nu, kanske man kanske inte använder ordet trend, men alltså just nu så är det den här färgen eller den här färgen, och det här ordet liksom, eller det här just nu, det gör mig lite bekymrad, för då tänker jag att om det nu skulle finnas någon ängslighet hos någon som känner att jag behöver göra ett hem som blir accepterat av andra människor, så är det ju tråkigt att tänka att den tror att det just nu är den här färgen som jag då alltså måste ändra om till eller förändra mitt hem till. Utan jag skulle liksom, det är ju precis tvärt emot vad jag tänker att man ska göra. Utan att, då kan man bara konstatera att det tycker någon. Men jag trivs så bra med mina färger som jag har valt en gång i tiden, och att det är helt okej. Att vi inte behöver ha, för det tycker jag egentligen ökar på en ängslighet. Att man får för sig att man behöver ändra någonting. Och det är ju också ett ohållbart sätt och resurslöseri. Däremot kan man ju göra som man gjorde förr och som man kanske fortfarande gör. Många, det är att man ändrar kanske saker som gardiner, dukar, kuddar under säsong. Men då kommer man tillbaka de sedan, som man kanske har en gardiner och textilier som passar under sommar, vår, halvåret, för man längtar efter just de färgerna. Och sen när det blir mörkare och mörkare ute så vill man ha mustigare, kanske annan typ av färger, och då plockar man in dem, men man gör inte av sig med dem. Det är ett sätt också att kunna tvätta eller hälla undan eller damma undan och saker, så att man, och så håller saker och ting längre också. Då har man ju som byten.
I den här podden så får man ju önska gäster som man vill lyssna på i ett kommande avsnitt. Vem eller vilka skulle ni vilja lyssna på?
Oj, det var en... Jag tänkte spontant på en person som jag tycker är väldigt otroligt betydelsefull. Både för unga formgivare inom både mode och inom möbler och inredning. Hon gör mer än vad människor kan ana för de här unga personerna. Hon lämnar dem inte heller när de har klivit ur skolan, Beckmans. Hon heter Annika Berner. Det tycker jag är en människa som jag tycker fler skulle lyssna på.
Intressant. Jonas, du har ju förekommit som önskegäst hos flera tidigare gäster. Men nu får du chans att önska.
Ja, jag skulle önska att kulturministern var här och förklarade varför, för sina kollegors vägnar också, det finns så få utbildningsplatser i Sverige för inredningsarkitekter, varför vi inte har något designmuseum och varför det inte finns något ämne i skolan som heter kultur.
Mm, bra. Följer du med mig när vi spelar in?
Så gärna.
Ja, tack. Tusen tack för att ni har varit med idag. Nu ska vi njuta av den här vackra miljön i stadshuskällaren där vi ska se, som är 100 år faktiskt. På Instagram kan du se filmer och bilder på inredningspoddens alla gäster under @inrednings_podden. Du kan även följa mig på @johanna_hulander, alltså HULANDER. Och nytt för i år är att det äntligen kommer att skickas ut nyhetsbrev som handlar om poddavsnitten, men även sånt som jag vill dela med mig av inom inredning, design och arkitektur. Så missa inte att prenumerera på nyhetsbrevet som finns länkat i profilerna på Instagram.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.